Ja, välkomna till Slagen efter 12, tisdag 17 augusti är det dag. Stefan Winneger heter jag, varmt välkomna. Vi ska tala om det afghanska dramat som håller på att utspela sig. Jag vet inte hur det har gått för er, men hur den har gått så har jag tänkt de sista dagarna att jag är på något sätt chockad, men på något sätt heller inte förvånad att det ändå kunde bli så här. Eller jag har velat tro något annat, men har blivit besviken och kanske ändå inte förvånad. Med mig här i studion sitter Laura Lodenius från Finlands fredsförbund här. Du är verksamhetsledare där och du är, jag ska säga, och yrkets vägnar får jag väl säga, emot att använda militära medel för att lösa problem här. Nu har vi, men västvärlden, varit i Afghanistan med militär i 20 år och vi har hoppats att bygga en demokrati och det ser inte ut att ha lyckats. Vad tänker du idag?
Ja, så är det ju faktiskt att vi överhuvudtaget kanske inte så där tror att man kan tvinga människor till demokrati eller mänskliga rättigheter. Så att vi kanske inte tror på de här militära lösningarna så mycket. Kanske jag också de här dagarna har funderat och försökt lite ändå, så att säga, gå lite på djupet i det här. Och jag tror att alla möjliga, att det alltid finns alltså en sån här önskemål att man skulle kunna göra en sån här operation, att man går in och så kommer man ut snabbt. Att det är ju ingen som planerar en militär operation som ska ta 20 år. Utan man tror att man går dit, det finns en quick fix och så kommer man ut. Och så är det, så går det, historien på gång visar att det är jättelätt att gå in, eller inte är det nu så hemskt lätt, men ändå lättare att gå in och mycket svårt att komma ut, så att säga, från en sån här situation. Och det har vi sett. Då, för 20 år sedan var det ju så att USA hade fått det här terrordådet 11 september och var hemskt upprörda, vilket vi alla förstår, hela världen var. Och så beslöt man då för att anfalla Afghanistan och börja kriga mot terrorism. Korståg kallar George W. Bush det. Mm. Så den öppningen av, det var ju faktiskt ett krig. Men jag kommer ihåg att i finska parlamentet så talar man aldrig, man fick inte säga att, att till exempel Finland var önskad med att komma med i ett krig, utan man kallade alltid krishantering. Mm. Och de blev hemskt upprörda beslutsfattare och man sa rent ut att det är ju krig som där pågår. Men sen under åren så ändrades ju situationen ganska mycket. Vi får komma ihåg att 20 år har inte varit helt likadana hela tiden, utan det har ju kommit en serie civil krishantering, militär krishantering, olika koalitioner, det har kommit länder med. Också Sveriges och Finlands engagemang har varit olika. Att det är ju inte så svartvit att det har varit hela tiden det samma kriget som Bush startade. Så jag tänkte som fredsaktivist, jag måste lite liksom se mig själv också i spegeln och fundera att inte tyckte jag under de här åren att det skulle vara möjligt, inte skulle jag ha liksom sagt att man måste genast dra ut alla trupper. Jag vet att många av mina fredsaktivistkollegor tyckte det och tycker än idag att det var rätt att dra ut för att man kan inte hålla på så här hur länge som helst. Men samtidigt tänkte jag alltid lite på de där kvinnoorganisationerna och aktivisterna som var liksom rädda över den där situationen, att om man liksom man så att säga tar bort den existerande makten och strukturerna i ett samhälle, så sen tar man lite ansvar över det. Sen kan man inte sådär bara säga att ja, det här var inte kiva, nu går vi bort. Och det är kanske lite det som vi nu sitter förstås västvärlden och tittar i spegeln, att är det som vi har gjort nu? Att vi lovar en hel del annat och så lämnar vi, så att säga, afghanska, speciellt nu kvinnorna kanske i sticket.
En som också yrkesvägen funderar de här banorna är Charlie Salonius Pasternak från Utrikespolitiska institutet, forskare som jag också säger välkommen till här i Slaget efter 12.
Tack, tack.
Det här är stormakter, är inblandade terroristorganisationer, hopplös korruption, efterblivet samhällsutveckling. Alltså det finns så många ingredienser för det här att ska vara misslyckat. Hur tänker du som forskare att 20 års på något sätt tvångsdemokratisering inte har fungerat?
Ja, nu jag är ju inte överraskad, alltså man behöver bara titta på Finland. Hur länge det har tagit för oss att ta diverse steg, eller om vi talar till andra länder att nu ska man acceptera sexuella minoriteter. Inte behöver man gå hemskt länge i finska det där juridiska lexikon för att säga att vi såg på saker ganska annorlunda också, vi själva. Så, det där, så om man läser historieböcker så ska man ju inte vara hemskt överraskad att 20 år inte räcker för att ändra ett samhälle. Och också ett samhälle som vi kan tala om i några tusen år har byggt upp ett system att överleva. Var poängen har varit att då kunna överleva, kanske på individ, by, klannivå.
Talar du om Afghanistan?
Afghanistan, jo. Och då, det som vi har sett nu, nämnde det här om hur snabbt allt har gått till och hur kan det vara att vi har spenderat mycket pengar på att utbilda polisen och militären och det liksom kraschar ihop. No, men om man hade bytt det här samhällstanken att hej, vi hoppar på vinnarens sida och poängen är att överleva. Så det där börjar man kanske att inse att själva det här målet som ändrades många gånger. Alltså hade ju EUs polisoperation samma mål som Svenska Afghanistankommittén eller NATO och så vidare. Så det var många olika aktörer med olika mål, olika tidsdimensioner. Och sen har vi berättat oss själva att vi ska nu bygga upp ett modernare samhälle. Men vad om en betydande del av Afghanistan inte riktigt så det som nödvändigt. De vill ha grundsaker, det vill säga säkerhet. Någon slags säkerhet i ett juridiskt system som kan vara jättesträngt, men i alla fall vet de att inte den rikaste personen kan köpa sig till den domen de vill ha. Så det där, nu skulle jag säga att vi har mycket att tänka på, men inte borde det komma som en djup överraskning utom den här hastigheten de sista veckorna, att det går så som det går.
Det här, alltså hur mycket skulle ni säga finns det av detta att vi i västvärlden gick in i Afghanistan för 20 år sedan och sa nu har ni inte, det här är inte så bra det här. Visserligen har ni haft en sovjetisk ockupation och sådär, så det har varit krig länge och så där, men det här fungerar inte i det här samhället. Nu gör vi det här på vårt sätt.
Många olika exempel. Man ska ju inte sen heller glömma det faktum att visst, om man har flugit in till Kabul och talat med kvinnliga liksom riksdagsledamöter, parlamentariker, så har man ju fått en bild. Och sen tar man en helikopter eller en bil och kör lite en väg, så får man en annan bild. Det är nog faktiskt en mosaik av olika Afghanistan vi diskuterar här som... Det kanske är viktigt att komma ihåg.
Jag kommer ihåg kanske någon 10 år sedan när jag träffade en, han var någon sorts sådan mellanhög polischef någonstans, inte väl i Kabul utan någonstans ändå lite mindre ort. Och det där, han hade då 3 mentorer från EU, så han personligen hade han en som var hans mentor i jämlikhetsfrågor och en i någonting annat. Och nu verkar han titta på oss lite sådär sorset, att det är lite ansträngande, men han nu tyckte han ju ändå att det, förstås när han var i Finland så sa han att nu är det ju bra, men att samtidigt, nu måste ju ha varit helt absurt på ett sätt just det här som Charlie sa, att det kommer liksom från olika organisationer och olika länder och liksom olika sorters så att säga önskemål och uppfattningar om vartåt Afghanistan ska gå.
Och att trycka allt det här jättesnabbt om liksom grundbehoven är sådana här si och så bemött i hela landet, mat och säkerhet och sen okej, nu ska vi bygga en bra vatten- eller elförsörjningsinfrastruktur och det här. Och sen samtidigt följande möte hör du om att nu är det lite problem att vi borde ha liksom halva av människorna i skolan borde vara flickor och vidare. Så jag inser att hur enskilda afghanska tjänstemän eller kvinnor, det har kommit jättemycket som man ska ändra jättesnabbt. Och dessutom har man inte ens alla stöd. Det är inte så att alla tyckte att jo, vi vill absolut bli som vissa finska politiker vet, kort skede, men så liksom bygga Schweiz i Indukush. Man måste acceptera att det var en del av afghanska samhället som tyckte att absolut inte vill vi inte ha något sånt här. Och allt det här gör ju det jättesvårt. Också för de västerlänningarna som, jag skulle säga, största delen säkert har varit i Afghanistan välmenande, så att säga. Sen har man kanske inte alltid gjort rätta sakerna, men ja.
Men det som jag lite sen funderar när jag tittar bakåt på dessa år. Jag har också varit ganska många gånger i riksdagen för att ge utlåtanden under de här åren när man har förnya mandat. Att kanske det som man borde lite... Att det fanns ju hemskt stark behov av att så att säga förklara varför vi är där för skattebetalarna och beslutsfattarna. Så man gav alltid en vackrare bild. Jag menar, när man var på turmanhand, någon som hade varit och gjort en operation, oberoende om det var en militär eller civil, så sa det ju ganska liksom ärligt att det här går nu inte så bra, eller att okej, vi är där i huvudstadsregionen, men där i regionerna så är det nog helt andra som har makten. Men det sade man ju aldrig i det där officiella utlåtandet, utan det ville man alltid förklara hur flickor går i skolan och hur allt är mycket bättre. Och det här är nu, tror jag, den här, när vi nu talar om den här chocken och hur människor är så. Så det handlar om att det har funnits en stor liksom skillnad i verkligheten och hur den här har sålts för de så kallade egna skattebetalarna och röstarna i olika länder. Och det är inte hälsosamt, och det handlar nog om överhuvudtaget säkerhetspolitisk diskussion som jag och Charlie håller på med ganska mycket i vardagen. Att vi tenderar att bygga upp en sån här finländsk verklighet och en diskussion som sen kanske inte helt överensstämmer med det som är verkligheten i andra delar där man så att säga besluten pågår.
Underskriver 100% och haft liknande erfarenheter. Det är en orsak varför jag tycker mycket starkt att vi måste ha en sån här oberoende, det vill säga inte en som ett ministerium gör eller statsrådet. Afghanistan-rapport, alltså andra nordiska länder har till och med försökt med det här. Inte för att hitta då skyldiga nödvändigtvis, men förstå genuint offentligt vad är det som vi har gjort. Det är ett demokratiskt land, tycker jag, det är en grundkrav. Inte bara att man skickar soldater och poliser och gör något, men ungefär vad har de gjort där? Mera än de några meningar eller sidor som utrikesministeriet har skickat till riksdagsledamöter varje år eller så vidare. De beskriver ju just en version av världen och Afghanistan, men inte kanske helheten. Och samtidigt för att kunna blicka framåt gällande just processer. Hur är det möjligt, inte bara i Finland, att år efter år har de som vi folk har gett beslutande gett i riksdagen inte nu riktigt får den rätta bilden. Hur är det möjligt att vissa har rest i Afghanistan och är totalt paff när soldaterna där säger att absolut behöver vi tunga vapen här. Att, förstår ni inte vad vi gör här? Det borde ju inte kunna ske, tycker jag, i en demokrati. Skilt finns det vissa saker som är bra att hålla hemliga så att man inte orsakar säkerhetsrisker åt individer eller något sånt här. Men det där, någon slags sån här rapport behöver vi just för de här skälen som Laura här beskrev.
Mm. Så vi har egentligen sett och fått se det vi vill se, kan man väl?
Och alltså jag har läst vad militären har rapporterat liksom dagligen. Och sen har jag läst det som liksom man skickar så här liksom offentligt sexsidor till riksdagen. Och det där, inte kan jag nu alltid säga att jag trodde att vi talar om samma land. Och det här är ju ett problem i en demokrati, speciellt när det gäller att använda och skicka militär maktmedel någonstans.
Det som är intressant, som man lärde ju sig då sen när man började mera studera Afghanistan och så här, då när Finland också blev involverad, att det hade ju under alla de där åren, till och med då när talibanerna var i makten, så funnits en hel del finländska medborgarorganisationer. Inte massor, men en del. Och de hade jobbat alla dessa år med ganska svåra situationer med människor och till människor. Liksom. Och det är det som jag kanske lite... Jag förstår att det känns som långsamt, det där lilla gräsrotsarbete som organisationer gör. Men samtidigt är det nog mer förankrat i verkligheten. Att sådana stora operationer när staten beslutar att nu ska vi fara. Så de kan ju förstås lyckas med liksom större, men de kan också misslyckas större. Medan det här att organisationer gör långsamt med människor och förankrar det i den verkligheten där de lever, så det bara på något sätt att här under senaste åren när säkerhetssituationen blev så dålig att våra militärer ju inte kunde nästan komma ut ur den där pansarvagnen eller sina skyddade områden. Och också våra diplomater sa ju att de inte tillåtna att gå ungefär utanför den där skyddszonen. Så inte hade det ju någon uppfattning egentligen vad riktiga vanliga afghaner tänkte. Medan det fanns ändå lite organisationsmänniskor som kunde och våga gå så att säga fortfarande ut bland människorna. Och så att på det sättet som själv som en medborgaraktivist så hoppas jag nu att kanske man nu inte skulle sen lämna Afghanistan nu helt så där ensam, utan gå tillbaka till det, att skulle man nu kunna via organisationer hjälpa, kunna försöka få tillbaka det nätverk av sådär, som man nu på engelska säger, people to people stöd.
Men och här var vi hoppa in, viktigt att också stödja, för att vi talar oftast om jättesmå summor, de lokala journalister till exempel, som man har liksom, inte säga ägga upp med, man har stöttat, det här är viktigt, att ni gör bra och viktigt jobb, för att det är ju de som kommer att vara ansvariga, okej, folk med sina mobiltelefoner nu också, för att berätta och ge kontext till vad vi ser och hör i framtiden. Det är inte en enskilda utländska journalisten som hoppar in i dagar. Okej, det finns några, Magda Gard som skriver på Expressen nu, som har varit där längre också. Men vi måste ju stödja dem här. Och där, Finland har absolut bra resurser att kunna stödja den här gräsrotsjournalistiken, som vi behöver också för att se till att när Taliban nu glatt säger att vi kommer att tillåta det här och det här och det här, vad händer sen? Och det tror jag att är viktigt. Och på något vis skulle säga att Finland, Norden skulle kunna vara bra på och viktigt att göra igen med ganska små summor.
Jag kan på något sätt tänka mig att många i ett sånt här läge nu, när vi ser det som vi ser hända, tänker så här, men det där, är inte det där ett hopplöst land? Är inte det på något sätt? Är det inte helt omöjligt ställe det där? Varför ska vi bry oss? Kan vi inte bara låta dem nu bara? Och så vidare. Är det, vad tänker ni om den är ett sånt argument, att på något sätt strunta bara, låt dem bara, sluta bry er om Afghanistan. De vill verkligen inte ha oss. Låt dem vara i fred.
Alltså här tror jag att det är en stor skillnad mellan om det vi västerländska vara i Afghanistan med stora operationer eller just stödja det, ska vi säga, lokala arbete. Varför inte? Alltså, Finlands mål är väl ännu 0,7% NP för nu. Så någonstans vill vi ju ge det. Vi känner en viss solidaritet. Men det är hur vi hjälper. Och framför allt, vilka förväntningar vi har i liksom tidsperspektiv. Jag inser att varje finst, svenskt, tyst liksom landsregering, politikerna känner en press på att nu måste vi visa att nu har vår insats, vi bestämde om en ny Afghanistan-politik, vår insats har gjort en stor skillnad inom 2 år. Så jag förstår den här inrikespolitiska pressen, men sen att på riktigt tänka på det i liksom, ska vi säga, många decennier. Jämförande tillbaka så det där, jag tror nog att det var en och två romare som hade beskrivit våra norra områden som liksom barbariska, det där som är där långt borta uppe i Norden, det där, och sen 1000 år senare var det något annat. Men det där, saker tar tid när det gäller människor.
Jag har inte haft förmånen att åka till Afghanistan, men alla de som har varit där har ju sagt att det är både ett alldeles hemskt vackert land och att det är fina kulturer och ett fint folk. Så nu tror jag ju att det är klart att det lönar sig att satsa på goda människor och att de har det bra. Plus att om man nu sen tar ännu det här riktigt cyniska perspektivet, så nu är det ju så att det i världens intresse inte är att det är ändå ett ganska stort område, så att jag menar helt regionalpolitiskt så vill man ju inte att den faller helt i Kina så Ryssland så och Pakistans politiska händer, utan nu vill man ju ha lite inflytande i det där området, tror jag fortfarande också efter det här. Så att jag tror nog att vi får ta skeden i vacker hand och liksom hitta sätt att kommunicera med talibanerna, hoppas att man via liksom sån här lite moderata islamska krafter kanske kan föra någon sorts diskussion om att man inte skulle ta i liksom den här värsta tolkningen av sharia-lagen i kraft, att man skulle öppna. Jag tror att man, vi hade en gammal ordförande i Fredsförbundet som Göran von Bunstorff, och han sa att man ska alltid förhandla, att det, man ska förhandla fast med djävulen, sa han. Och det där, och jag menar att man aldrig ska liksom stänga de dörrarna. Det är väl det som vi måste göra nu, att försöka rädda det som rädda kan av det, liksom, till exempel kvinnors position och så vidare, människorättssituationen. Och vi vet inte alltså hurdana talibaner nu har kommit i kraft, och vi vet inte hur de här regionerna kommer centralmakten i Kabul att ha någon påverkningsmöjligheter till regionerna. De är ju hemskt åtskilda från varandra. De facto har väl inte många i områdena i Afghanistan någonsin veta vad man gör i Kabul och inte varit intresserade av det heller. Att det är ju också någonting man tänker i Finland när vi är en sån nationalstat, att allting cirkulerar kring vad huvudstadsregionen gör, men det gör det ju inte alla länder i världen.
Absolut inte. President Niinistö sa ju igår att man borde ha någon slags sån här diskussionslänk och så här. Han sa mycket att inte diplomatiskt. No, jag tror att den dagen kommer också. Alltså EU som en helhet, olika länder, har ju trots allt diplomatiska förhållanden med Saudien, Iran, Nordkorea. Så liksom, om det finns orsak att ha diplomatiska förhållanden, till exempel för att EU vill fortsätta med sina diversa projekt för att störa mänskliga rättigheter eller skolning eller något sånt här, så då är det ju nyttigare att ha någon, så att säga, kontaktperson, var man då kan säga att hej, vi ger ert land 200 miljoner per år, ni måste se till att att flickorna också får gå till skolan genom liksom gymnasieekvivalenta och så vidare. Och det kan man ju inte göra om man säger att nej, vi talar inte alls mer. Så man måste lite balansera att vad man vill ha och hur man åstadkommer det. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att EU nu ska välkomna Talibans nya ambassadör imorgon till Bryssel. Men nu måste man ju liksom fundera på att hur och när det här går, inte om det går.
Men nu är ju vi i Europa här, så att vi tycker ju om att diskutera såna här saker, och vi tycker om att bjuda in ambassadörer, och det tycker vi är bra, och så kommer det också möjligtvis en ambassadör en vacker dag och sådär. Men ofta har jag en känsla av att vi så här samtidigt, vi når ju inte fram annat än till ambassadören, har man en känsla av, att ambassadören nickar och säger fint. Men ni föregrep lite grann min nästa fråga, nämligen det här att när nu västvärlden visar ganska tydligt att vi far därifrån, flygplanen lyfter nu as we speak här från Kabul med de sista medarbetarna, så är det ju bara några grannländers ambassader som är öppna. Det är Ryssland, det är Pakistan och det är Kina. Och det är väl de stora, till och med Indien visserligen, som också är ett gigantiskt land där, som har dragit sig ur. Men det är väl de som har de största intressena där i närområdena, så här direkt deras bakgård. Har de ett intresse att stabilisera? Kina har redan signaliserat att vi kommer att tala med talibanerna.
Alltså, Kina vill ju bara stabilitet för två orsaker. De vill inte att taliban på något vis stöder eller skulle kunna vara en grogrund för någon, så som Kina ser det, en uigur-terroristnätverk eller något sånt här. Och dessutom har de en ekonomisk intresse gällande då gruvor och att få vissa metalltyper. Så Kina liksom, för Kina är det inte hemskt stor skillnad hur mänskliga rättigheterna ser ut, så länge det är stabilt och säkert att fungera. Och det igen inte kommer över gränsen sådana här liksom, hot. Ryssland, vi tar ofta om att det kommer mycket droger från Afghanistan till Europa. Jo, det kommer en viss del, men det är ju nog ett större problem för grannländerna, eller till och med Ryssland och Iran. Så nu har alla de här länderna, vad ska man säga, legitima orsaker också, för att det är deras område. Helt som man ser att USA har legitima intressen gällande Kanada och Mexiko. Det är naturligt att grannländer har det här. Vi kanske inte alltid tycker om att inte man lika mycket talar om mänskliga rättigheter, men så är det tyvärr.
Och det har ju Kina visat på andra håll, att man så att säga, de tycker inte det är så viktigt att förknippa att vi köper er järnmalm eller vad det vet, och för det ska ni se till att flickorna går i skolan. Den kopplingen gör kineserna väldigt sällan.
Ja.
Men det här, alla utan att då vilja ha de här mjuka värdena som motprestation, så kommer alltså både alla de där regionala stormakterna ändå ha ett intresse av ett stabilt Afghanistan nu när USA och Europa drar sig ur.
Alltså, jag tror att för Ryssland och Kina, jo, jag är absolut inte en expert, men för Pakistan vet jag faktiskt inte. Alltså, det är ju ett land som har spelat inte bara med två kort men typ 20 olika kort, vad man har stött och hur och destabilisera och så här. Och där också finns det olika maktcentrum så att säga. Så där vet jag faktiskt inte. Och dessutom tror jag att det kanske någon gång har varit lite för stora tankar om sig själv att hur väl Taliban kan kontrolleras av Pakistan och underrättelsetjänsten här. Så Pakistan vet jag faktiskt inte vad de riktigt vill.
Kan ju för ordningen skulle påminna om att Osama bin Laden ju lyckades hålla sig gömd antagligen med pakistanska säkerhetstjänstens goda min i 10 år medan amerikanerna bombade Afghanistan till stenåldern så att säga, så satt ju han utanför, var det inte utanför en militärakademi något litet hus där till och med. Så att det finns ju där en stark koppling.
Iran har absolut en intresse. Vad det händer i västra Afghanistan, vad det händer i Herat till exempel. Och som sagt har massor med redan nu, hundratusentals flyktingar från Afghanistan. Ett problem med droger och så vidare. Så ja, det finns så att säga legitima. Sen hur vi ser det som globalt världspolitik. I Washington har man ju redan börjat tala om att hej, det här är en katastrof för att nu vinner Kina. Vem förlorar Afghanistan? Inga bundsförvanter eller andra länder kommer någonsin att lita på USA och allt det här. Och jag tror att det är A för tidigt och B lite överdrivet att liksom USA-Kina globala ställningstagande nu beror på vad händer i Kabul och vem har en ambassad där.
Jag har också lite svårt att se ännu i dessa dagar, det är så liksom akut att det är lite svårt att se hur den här världspolitiska och alla de här diplomatiska förhandlingarna nu lägger sig. Det är klart att jag just nu funderar ganska mycket på liksom afghanerna här i Finland och hela den här afghanska diasporan överhuvudtaget också just i Iran och i de här grannländerna. Att de har ju alla liksom sina familjer och kontakter och allt. Och förstås nu i panik och i rädsla vad det händer. Men också kan vi ju tänka sig att det är ju också ett sätt att kommunicera till Afghanistan. För de har sina familjemedlemmar och de har människorna där i byn. Så att vi kanske för sällan tänker på dem som en på något sätt som en rikedom. Att nu skulle vi kunna höra av afghanerna i Finland vad de har hört och vad de tänker och vad de ser som möjliga steg. Och har de någon kontakter? Och på något sätt involvera den här liksom människorna här och också föra liksom någon sorts. Och det är ju inte bara de som är i Finland utan alla i alla länder. Att där skulle jag hoppas att man skulle kunna. Och jag tycker ju att Finland borde nu helt enkelt, om vi nu tror på någon som helst flyktingavtal i FN och responsibility to protect och så vidare, om vi liksom tror på det här internationella samfundet så måste vi ju hitta på ett sätt att nu rädda dem som är i akut fara att bli dödade. Alltså alla, så det måste hittas på någon nödvisumsystem. Det måste hittas på ett sätt att få någon sorts brygga att få ut människor som är i akut fara. Och EU-länderna måste ta emot människor. Man kan inte ta bara ambassadernas människor och stänga dörrarna och säga att sköt som ni vill, att det är inte vårt ansvar. Utan nu måste vi ju också, kanske vanliga röstare och andra kan också liksom signalera att vi vill ha ett solidariskt Finland. Att politiker ska inte vara rädda att om de säger att hej, vi tar flyktingar från Afghanistan till Finland så det där så förlorar de nästa val, utan att finländarna kan ju också signalera att det är det som de vill ha, att de vill ha ett solidariskt. Det är ju inte så här, det är lite tomt att bara sätta i Facebook att man har ett hjärta för Afghanistan men sen inte liksom alls färdig att hjälpa.
Man kan ju tänka sig att de som dessutom flyr nu är de som faktiskt vill leva enligt ett västerländskt sätt, för de som välkomnar talibanerna, de kommer antagligen inte, de kan stannar kanske kvar i det här läget.
Jag tror dessutom det här med att fly och att leva i ett annat land är ju jättejobbigt. Så jag tror nog inte att man far med lätta, utan det är så att man faktiskt måste. Jag menar att det är en situation som ingen väljer frivilligt, det att vara flykting.
Det här, får jag fånga upp din tanke, du sa där med exilafghanerna, Charlie Salonis pastor, den enda, jag tror, enda när jag på rak arm kommer på där man talar om exil populationer som är ett sätt, en politisk kraft, det är väl exilkubanerna i USA, vet jag, är en viktig faktor på något sätt. Men jag känner du till någon annan del i världen där man liksom räknar just den här diasporan, alltså den här försvingringen av fördrivna, frivilligt flydda och så vidare, som en politisk möjlighet?
För att jag nu arbete följer USA, så det är den enda som jag tänkte på som har liksom en förstås en lokal, men också då på grund av Floridas roll, en nationell roll på sätt och vis i alla fall. Det där. Och där ser vi ju den här, vad ska jag säga, ena problemet är att det finns en olika generationer så att säga av diaspora, så det där, så de som har flytt lång tid sen, så de brukar ju vara på sätt och vis, vad ska jag säga snällt, hata Castro, allt det här är liksom hjälp ingenting där. Och sen finns det yngre generationer som tycker att kanske vi nu ändå borde göra något av det där att USAs Kuba-politik inte fungerar liksom sådär superbra här i många decennier. Och det tror jag att man säkert ser ofta i såna här situationer. Det kan synas som en liksom gruppering, men innanför det ser man ganska många olika röster som kanske av naturliga skäl inte hemskt ofta kommer fram till medien så att säga. Men det där, nu är det ju en fråga. Jag tror nog inte att man i Finland vinner hemskt många röster direkt från den diasporan. Men nu kan man ju säga att till exempel, och nu talar jag inte bara om den här sittande regeringen, det har varit många före det, men om man talar hemskt starkt för en, ska vi säga, människorättsdriven utrikespolitik och tar liksom och sätter bilder på social media om det här, nu skulle det ju vara en möjlighet. Sen kan det praktiskt taget vara jättesvårt att få människor mera ut från Afghanistan. Vi har ju haft tid då, men nu ska jag förvänta mig lite mer aktivitet. Lite med principen att nu vill jag vi göra den rätta saken, fast det är den politiskt svåra saken. Men Finland är ju inte enda landet var kommande val och andra saker påverkar såna här diskussioner och politiska beslut.
Ja, det var kanske just mera de här som kanske hör till, det finns ju ändå finländare som har liksom så här internationella värden eller som tror på internationell rätt och global rättvisa. Så jag tänkte att de kanske borde nu kräva lite, jag har lyssnat nämligen på de här presskonferenserna och jag hör inte ett ord riktigt att man skulle lova någonting mera ännu. Det är ju förstås klokt att vara försiktig. Det är ju ett dumt sak att lova sånt som man inte kan hålla. Men det där att nu skulle jag liksom hoppas att man skulle ha kommit ut starkare från EUs utrikesministrar. Att åtminstone kommer vi att försöka rädda dem som räddas kan eller någonting sånt. Att det har varit nog ganska tyst på den fronten. Och jag liksom, fast vi ska förstås klappa i händerna åt att man räddar ambassadpersonalen och 130 eller vad det nu var av deras liksom nära och såna, men inte ju 130 eller 170 ännu någonting liksom i det som. Men jag förstår att nu just finns det ingen rutt ut ur Kabul och det där och att det är svårt att säga att hur situationen blir.
Åtminstone har man då förbundit sig att ta med de sina hjälpanställda, alltså lokalt anställda, för det finns ju då tydligen indikationer på att talibanerna skjuter dem på fläcken allihopa.
Vissa typs i alla fall, och jag inser att gränsdragningen är jättesvår. Utrikesminister Hav, så tycker jag var det igår, var han diskuterade här att det är sådana som har varit direkt anställda, de som har varit liksom på, liksom anställda av ett lokalt afghanskt företag, så då skulle det redan vara för många. Och så här, och det är ju svåra gränsdragningar. Och det där, Tyskland sa väl här, var det där på morgonen, de kom ut och sa, eller går på kvällen, att de ska försöka liksom upprätthålla en sån här liksom flygbrygga. Inte vet jag om de kommer ihåg Berlin, det där här en 70 år sedan eller vad, men att liksom upprätthålla det här. Sen kan man ju tänka sig att talibanerna möjligtvis som en helhet har intresse att inte skjuta ner något plan, för att då ska ju sanktionerna vara omedelbara. Det där. Så vi får se vad händer där. Enskilda såna här berättelser ser man ju. Det var igår, var det där ett amerikanskt Air Force-plan var att de packade in 800 människor. Alltså det här var i ganska många människor per kvadratmeter det där flygplanet stående. Det är där för att de inser att hej, vi har inte mycket tid. Nu tar vi alla som bara flygplanet kan bära ungefär. Så det är där man ser kanske sådana här enskilda ljusfläckar var enskilda människor beslutar sig att nu packar vi mycket mer människor hit än borde gå. Men det där inte hjälper ju den här stora volymen nödvändigtvis.
Mm. Vår tid är snart slut. Den sista frågan. När tror ni någon kan med förståndet i behåll säga att nu har afghanska folket fått som det vill? När finns det på något sätt något som man kan hänvisa?
Alltså man kan ju för en del kan man säga det kanske idag. Det är inte att talibanerna har kommit utifrån, utan det finns ett visst grundläggande stöd för ett sånt liksom samhällssikt som talibanerna kanske representerar i sin religiösa och samhälls, ska vi säga, logik. Så vissa kan ju säga det nu och glädja sig efter. Vissa absolut inte och är rädda för sitt liv. Det där, så jag vet inte om man någonsin kan säga att hela landet skulle tycka att nu blev det bra för oss.
Mm. Kan man tänka sig ett läge där talibanerna lyckas sköta det här så att om 20 år framåt så finns ett talibanstyre som är etablerat och alla har lärt sig leva med det och de låter tillräckligt många få tillräckligt många friheter så att det finns en fungerande vardag som är någorlunda trygg i Afghanistan?
Ja, alltså det här är kanske lite överdriven jämförelse, men se nu på Kuba som man förfärdar sig i USA i länge och ändå liksom har kunnat fungera på sätt och vis och människor har lämnat landet. Men på sätt och vis har det snurrat runt. Så jag ser det som en möjlighet, men jag ser lika lätt nästan att man, någon enskild talibankommendör beslutar sig att nu ska jag skriva mig historieböcker, försöka skjuta ner ett amerikanskt plan och sen någon annan börjar en liksom stor sån här liksom, terrorvåg. Så nu, ja, vi är för tidigt att säga väl.
Ja, jag skulle också säga att det känns just nu som hemskt svårt att ge sådana gissningar på hur situationen är när vi så vet egentligen så lite om de här, vilka så att säga krafterna inom den här talibanrörelsen nu faktiskt har makten och hur de har just tänkt. Att jag tycker det är så svårt att säga. Troligtvis kommer det ändå att vara så att regionerna kommer mycket länge ännu att vara hemskt olika. Och att nu ska vi då se att lyckas man då ändå ha någorlunda liksom moderata i alla de här områdena att inte någon blir totala katastrofer och så vidare. Så det är det som jag på något sätt, jag tror inte att ett enhetligt Afghanistan som har lika system över hela, så det ser vi nog inte säkert på hemskt länge. Det verkar nog mycket svårt, men att om man skulle lyckas på något sätt se att i olika områdena skulle få någonting som skulle vara fredligt eller om ens grundmänniskorätts beaktande så det där. Men när det blir det nog svårt att säga att jag tror att vi måste ha oss de här akutare problemen att hjälpa nu det som man kan hjälpa.
Mm. Det får bli sista ordet här i slaget efter 12. Det är ju inte dramat pågår fortfarande i Afghanistan. Det här är färskvaror. De här uppgifterna tror för några timmar sedan ännu fanns det någon provinshuvudstad där det tydligen fanns någon slags regeringsstyrka kvar som höll det. Men ingen vet. Vi får, som vi alltid får säga, slaget efter 12. Den som lever får se. Och med det säger jag tack så mycket till Charlie Salonius Pasternak för att du var med här. Och Laura Lodenius från Fredsförbundet. Tack för att du är med i slaget efter 12.
Tack.
Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen. Tack och hej.